här är podden om Skolsverige med mig, Karin Berg, som är gymnasielärare i Göteborg.
Och med mig, Jakob Möllstam, som är grundskollärare på en skola i Göteborg. Vi sitter varsin sida av stan, kan nästan vinka till varann. Och så ses vi en gång i veckan och poddar om saker som har hänt i Skolsverige och saker vi vill diskutera och testa på varandra då.
Vi är på gång. Det är vecka 2 ändå, Jakob. Sen vi är tillbaka.
Vecka 2 på den här poddsäsongen, det är vecka 42. Slutet av vecka 42 i kalendersäsongen. Så den som jobbar som lärare tar vet ju om liksom att det är upploppet på den längsta perioden innan det är lov. Eller hur?
Så
det är en episk period den veckan som ligger framför oss.
Så är det.
Ja, hur är det med det då?
Jo, men Det är bra med mig. Jag behöver också lov, tror jag. Jag har insett att jag kommer att ha extremt mycket arbete att göra den närmsta tiden i implementeringssysselsättning. Och det är väl ganska... Ja, det är väl ganska tröttsamt, tycker jag.
Vad är det ens? Är det någon policy som ska typ bo plats? Eller vad är det som...
Nej, det är lite sådana...
Är det läroplaner? Eller vad
ja,
det
är lite läroplaner. GU25 ska in i systemet. Digitala nationella prov ska in i systemet. Det är ganska stora implementeringar och jag råkar hålla i båda. Det är så typiskt mig att hamna i den situationen och behöver försvara båda också. Det tycker jag är tråkigt.
Du är gentemot dina kollegor.
Jag behöver i alla fall förhålla mig någorlunda neutral. Eller ja, jag försöker distansera. Jag försöker hitta ett professionellt sätt att distansera mig i alla fall mot den ena grejen. Så kan man väl säga.
Men jag förstår inte hur är... Tillbaka till det. Ja, men jag fattar, du är alltså för utbildningsinsatser. Det är därför att, men du ska börja försvara det. Så det är du som är någon sorts minister. Det är ju lite...
Nej, det ska jag ju naturligtvis
inte. Det finns något svagt penseldrag av oprofessionalism ibland i våra yrkeskår. Mm. Det är beteenden som liksom folk bara gör för att så är lärare. Så är vår inre kultur. Och ibland är det så jävla fräsch. Som typ sådana grejer att det är okej att så här, liksom vara en kritisk och negativ och aggressiv mot en föreläsare som är därför föreläsa om alltså statliga liksom beslut som ska genomföras på myndighetsnivå. Ingen i det rummet har någonting att göra med hur det utformats eller om vi kan eller inte kan eller vi kan låta bli eller hur det är. Det är bara att genomföra.
Ja, 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 men så är det ju naturligtvis. Det är bara att genomföra och det är men det, samtidigt är det ju sådär att det är en ganska svår balansgång tycker jag det där när man har fått alltså vi ska genomföra digitala nationella prov. Det ska vi ju göra. Det är bestämt av staten. Skolverket har hittat på ett sätt som det ska göras på. Väldigt få tror att det sättet är särskilt bra. Men samtidigt så måste vi ju göra det. Och då är det, balansgången tycker jag är svår när man liksom, vi måste ju göra det. Så att det är ingen idé att strejka, alltså vi kan inte lägga oss ner och bara skrika. Men samtidigt så är det ju faktiskt det man vill. Så att det och hur då, hur, om man nu då är satt att implementera den här, hur förhåller man sig till det på ett bra sätt så att inte, så att man gör det och kan säga nej, det här gick inte, men vi gjorde så gott vi kunde. Förstår du vad jag menar då?
Den utredningen tycker jag man kan göra utifrån om man är lärare som undervisar i de årskurserna och kurserna som har nationella prov eller så.
Mm.
Då kan man göra det och säga, vi gjorde så bra vi kunde, vi implementerade så här som en naturlig del av hur man sätter sig in i liksom alla förberedelser.
Mm.
Så tycker jag att man har ett ansvar för att implementera hur gör vi här och så. Och vill någon ta feedback på liksom hur funkar det med att förse med det här material eller sträcka upp med det här och det här, då kan jag hjälpa till med det. Men jag kommer inte ta en sekund mer på mina axlar än så. För att det känns som att det är så dåligt riktigt att liksom, det känns som att det kommer gå dåligt oavsett vad jag än gör. Så jag kommer göra det som ska göra mina elever minst och sen så får det någon annan ta ansvar för liksom systemnivån av det. Det finns ändå personer anställda på Skolverket och andra myndigheter som typ har det som jobb förmodligen.
Ja, men absolut. Absolut. Men jag tänker också att jag ska bara kort Vad är det då? Om vi nu då ändå hamnade där. Jag hade tänkt att hamna på digitala nationella prov lite senare. Men bara så att man vet.
Men vi bara fastnade där för att det är en magnet.
Ja, men det är en liten magnet. Jag råkade publicera en på Twitter av alla ställen så publicerade jag. Jag råkade inte publicera någonting på Twitter. Jag publicerade ett helt underbart mail från en kollega som sa att har Skolverket själva läst sin syftesförklaring till de här nationella proven? För syftet då, det som är beställt är ju då att Skolverket ska digitalisera de nationella proven för att göra det enklare för skolor att administrera och hantera proven. Det ska leda till minskad arbetstid för bedömning, automatisk inrapportering av resultat och ökad tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning. Så att det ska liksom bli bättre och smidigare och minska den administrativa bördan med de här proven. Det är liksom syftet. Problemet är väl då att när man har tagit det här syftet så är det några som har tänkt på Skolverket, men kanske inte hela vägen. För det som har hänt nu då, det är att Skolverket har själva kommit på att de ska utveckla en helt ny plattform som bara kan användas i skarpt läge, alltså vid de nationella proven. Och det gör ju att lärare och elever kan liksom inte öva på den här plattformen. Om du tänker att det är första gången eleverna loggar in på Google så brukar det strula lite. Eller om det är första gången de loggar in på Trellson så brukar det strula lite innan man får ordning på det. Men vi kan ju liksom, och det där kan ta 2, 3, 4 gånger när man skriver prov i de där plattformarna innan man får ordning på det. Och det är ju alltid så med nya elever i system så tar det lite tid. Och det där vet man ju om man har jobbat ett tag. Men Skolverket har alltså hittat på en plattform som vi bara kan använda en gång om året med samma elever. Och vi har liksom inte någon chans att, du vet, göra om och göra rätt i våran organisation. Nej. För att nästa år så kommer det vara helt nya elever. Och då har vi ju glömt, alltså det kommer vara oerhört svårt att göra bra utvärderingar av vad som gick dåligt och vad som gick bra. För det är så himla långt emellan iterationerna, om man ska uttrycka sig digitalt. Och istället då för att förenkla det här, alltså det här, den här plattformen då, alltså det som syftet var ju att förenkla, men för att den här plattformen ska fungera så måste vi skapa i våra olika administrativa system olika moduler där, som då går att haka i Skolverkets plattform. Så att i IST som vi använder, och vi går, det är vårt där vi har alla våra elever. Vi har en sån. Här, alltså klasser och sånt där. Vi måste skapa nya klasser för alla våra elever som är knutna till salar. Och då beror det ju på då om de har särskilda, alltså om de har olika behöver längre tid eller speciella anpassningar och så kommer de att sitta på olika ställen. Det behövde de inte göra innan, för då kunde man anpassa i klassrummet, men nu går inte det för att man får inte flytta på eleven under skriv, ja det är massa sådana, så det går inte att göra, så att det blir ett större arbete där. Och sen blir det dessutom ett större arbete med att alla lärare, oavsett vad du har för profession, måste kunna systemet. Det behöver de ju lite grann idag, för det använder de ju, en samhällskunskapslärare använder ju våra prov, alltså de använder Trellson eller så här digitala som vi gör prov i, men de behöver kunna det här systemet som de aldrig kommer att använda för sin egen del. Alltså du förstår ju motivationen att lära sig ett system som du inte behöver i din profession. Den är ju noll. Och nu, men det går inte. De måste det, för annars kommer det inte att gå då. Och det här gör ju då att liksom motivationen blir jobbig. Och administrativa bördan ökar ju markant. Alltså helt tvärt emot syftet. Och dessutom så sammanfaller den här implementeringen med GU25. Så att vi ska ha ny läroplan samtidigt. Så att vi har ju bara 4 studiedagar per läsår. Så vad ska Alltså, vi måste, och G25 ska vara på plats i höst. Och de här ska vara på plats i vår. Och ja, det går ju som
man
det går.
Man har ju fyra studiedagar per lösare, så är det.
Ja, jag tror det. Ja. Nej, men så att det, nej, men, och det gör ju att när jag presenterade det här för mina kollegor, alltså den här provgruppen som våran IKT-råd då i våra, bara visade, för det finns liksom, man kan vara 10 olika roller i den här jävla plattformen.
Mm.
Och bara att förklara vad de olika rollerna kan göra tog ju 15 minuter. Och jag får så mycket frågor och jag har inga svar. Och så frågar man vidare till förvaltningen och de har inga svar och ingen har några svar. Och alla bara undrar. Och man sitter liksom och så gissar man. Alltså vi sitter runt ett bord och killgissar. Det är liksom det. Ja, men det är kanske så här det är tänkt. Och det enda vi vet är att det går inte att skriva ut något. Så att allting måste rättas på skärm. Och kanske är det så att allting måste rättas på skärm i skolan. Och,
ja, just det, inne för nätverket. Så.
Ja, i nätverket. Och det har vi har inte ens arbetsplatser på det sättet. Alltså jag förstår inte, hur ska det gå till? Att vi ska sitta, du vet, på kvällar och helger i skolan och rätta nationella prov då. Eller hur har de, alltså, det är så många frågor och jag har inga svar. Och det,
allt vårt nationella provsarbete gör vi ju på plats, är det så? Vi tar inte med något av det hem.
Ni gör inte det?
Nej, 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 vi får inte det. Alltså, dels får vi inte lämna byggnaden och dels så är de jättenoga med att inget av det ska göras på ensam. Så. Utan allt görs tillsammans. Så vi får ju liksom arbetsdagar för det, är det så?
Ja, men ni har ju inte...
Förutsatt jag med min och Mattelära kollega, vi har 4 stycken, vi har sett 4 arbetsdagar med det, är det så?
Ja, det gör ju inte vi, kan jag tala om, utan vi sitter, men vi har ju då uppsatser, alltså man förarbetar uppsatserna och sen jämför man dem tillsammans. Men att sitta och förarbeta dem, alltså man läser dem, de är ju på skärmen, men de är ju i datorn, så de kan ju inte komma bort eller så, utan man kan ju liksom, men att man läser dem före, för att vi kan ju inte sitta i samma rum och läsa samma text, det tar för lång tid. Utan man förarbetar och så jämför man sina arbeten. Men det är ju för att det är så mycket text att läsa. Liksom.
Jag fattar det.
Så att det är väl olika hur man gör beroende på var man arbetar, tror jag, i skolsystemet. Men
det finns en flexibilitet i alla fall i tid och plats. Det känns ju svinviktigt.
Ja!
Det jag funderar på, har du berättat färdigt inramningen eller vill du lägga till något mer?
Nej. Du kan ställa frågor, jag har inga svar.
Nej, men det jag begär inte det. Men bara för att liksom så ringa in. Min första känsla känns ju som att det här är någon upphandlingsfråga som gör att det är väldigt så begränsat att det här får bara användas av... De får liksom inte ta fram en gratis produkt som konkurrerar ut det andra företag och tjänar pengar på, gissar jag. För att liksom så är kapitalismen även inom staten.
Ja.
Som om du tar fram en plattform som funkar på nationella prov, då gör den det. Och det kan jag tänka mig att det är precis därför som det finns en följdfel, att man kan testa på olika roller, man kan inte se vad man kan göra, man kan inte liksom... Förhoppningsvis kan de ta fram en mall som är så enkel och som blir så vidare liksom i fast så här, spikad att alla de andra företagen, Trelson och ISD, jag vet inte vilka andra som kommer vilja göra provplattformen överhuvudtaget, att de kan göra exakta kopior ner till liksom, här finns en rund blå ring, här finns en sån här ring, du vet så. Och om det är så, man vill testa det. Eller så går man från politisk nivå och säger så här, men här finns kanske en bättre, så här, behov av bättre kravställning. Att sätta fram en öppen nationell plattform som alla har tillgång till. Och som är så bra att den är duglig för nationella prov, men den är också duglig för allt annat vi gör.
Mm.
Och så kan det vara uppdraget. Och då bygger man inte in liksom de här stupstockarna i själva ramen för vad det ska vara. Är det så? Jag har ingen illusion om att liksom dina genier som jobbar på Skolverket, så, men det känns som att när du berättar lite grann som att så här, uppdraget har nog varit att ta fram bara för nationella proven.
Ja, men det har det ju varit, men de hade ju kunnat göra så här att vi ska skriva nationella prov och vi ska kunna skjuta ut dem till, alltså det hade ju, vi har ju skrivit våra nationella prov digitalt i alla år. Och man skulle kunna säga så här till Trälsson och till Digexam och till alla de här företagen som gör proven, att för att ni ska kunna vara med så måste ni kunna skicka proven direkt till den här servern som Skolverket har. Så hade det ju kunnat gå till. Och då hade eleverna skrivit detsamma, fast med undernationella proven så går inte proven till skolans server, utan den går till liksom Skolverkets server då.
Det är det jag menar. Alltså, men det är en sån certifieringsmodell till alla företag som vill som vara med på det här. Genomgår de processerna, jobbar med våra tekniker och så blir det godkända.
Mm.
Och då är det certifierat och då är det ett av flera tillåtna verktyg man kan använda för att skriva nationella proven, och så är det skitsamma vilken man väljer.
Ja.
100% är jag med på det.
Och varför? Det är ju inte ens svårt att räkna ut att det är en vettig grej. Istället har de skapat ett monster som man undrar lite. Alltså, det är liksom så här, och det är ju lite så där när man bygger någonting. Alltså, det är som när jag ska bygga en hemsida. Det har jag gjort några gånger. Det går alltid jättedåligt när jag ska koda i HTML. Att jag är så dålig på det så att det blir så krångligt. Mm. Så att jag kommer. Och så fattar jag ju att det här går ju mycket enklare att göra på något annat sätt. För någon som kan. Och så blir jag bara arg, för att det blir ju inte som jag vill. Utan jag måste hela tiden gå bakvägen för att liksom få ordning på det, och så helt plötsligt så är det så här: om ni skriver ett kommatecken och ett utrop, alltså, fast
Nej, jag fattar, jag känner det där från så många projekt också, där det är så här, man kan lite för lite om det, för att man ska kunna lära sig själv typ.
Ja, och för att man ska kunna lösa det själv, och så gör man det, men så vill man ändå prova för att man tycker det är kul, och så går det dåligt och så känner man att nej, men jag var inte bra på det här. Det fanns andra som var bättre, och så får man lämna det. Och så får man be någon annan.
Men jag undrar, vet ni vem det är som har satt ramarna för det? Har det funnits en möjlighet för Skolverket när man tagit fram att istället byta mot en certifieringsmodell? Eller har det politiska uppdraget varit att ta fram en plattform?
Nej, det har inte varit politiskt, det har det inte varit ett uppdrag, utan att de har valt att göra en plattform, det är ett beslut som inte är diariefört. Det är flera stycken som har frågat efter vilket möte togs beslutet att Skolverket ska göra en plattform. Och det hittar man inte, alltså det får säkert någon annan grävande journalist hitta, men det är inte diariefört. Så att plattformen, vem som beslutade det och hur det gick till, det är ingen som vet.
Är det samma människa som har hittat på olika lärplattformar förut kanske? Där de blir en helt annan grej, så känns det som att säga, som du säger, generellt svenska offentliga försök att skapa bra plattformar för lärande har ju aldrig liksom fungerat särskilt bra.
Nej.
Så jag tror att det är svårt, för att det blir inte in för mycket företag heller. Jag vet inte om de ska få bestämma över sådana saker heller. Bara möjligheten att liksom få med trädsomföretagen att få liksom diskutera och förhandla lite. Vad ska vara acceptabel läroplanstandard? Det tycker jag, nej, det ska fan inte göra med det.
Nej, men
det är för viktiga frågor, så att någonstans, svårt.
Nej, men jag skulle ju jättegärna... Jag tycker
att det fanns en statlig plattform som var bättre än alla andra. Det är mitt drömläge, tror jag. Men jag får prata drömläge. Ja, det fanns en öppen plattform som kom från staten som var såhär, den här har vi utvecklat, den finns här 100%, den kan inte liksom, det finns ingen reklam, det kommer inte handlas någon annanstans, det är ingenting som blir hackat, för att det är någon som inte liksom prioriterar säkerhet, utan det är så jävla säkert som det finns, kostar inte en spänn, den är helt dynamisk, gör vad du vill med den, gör någonting bra, klicka på dela så att andra lärare kan se samma grej typ.
Ja, men det hade ju varit en utopi, som jag tänker att alla marknadskrafter i hela Sverige får ont i magen när du säger.
Ja, men alltså typ, för det är ändå, alltså, ju längre vi kommer, desto viktigare kommer det vara att vi kan garantera elevers data.
Mm.
Det är en grej som idag folk inte riktigt begär, vilket de borde begära mycket mer av.
Mm.
Och det är otroligt få, tror jag, som kan svara på det.
Mm.
Nu har vi inte så himla känslig information på det sättet. Vi har inte liksom medicinska journaler, vi har inte liksom sådana grejer.
Nej.
Det vi vet är att skolan skrivs inte ner på det sättet, det som är känsligt då. Och inte i sådana plattformar i alla fall. Men liksom, nationella prov är ju så nära myndighetsutövning. Det är betygssättning. Det är så nära myndighetsutövning. Det är ju viktig information som det faktiskt kommer.
Mm.
Då borde det verkligen vara där vi är som allra, allra bäst när det kommer till. Du nämnde fyra saker som var syftet. Att det skulle förbättra administrationen, det skulle
förenkla.
Vad var det mer?
Det skulle
förenkla för lärare.
Ja, det ska förenkla. Alltså tanken är ju då Att det ska förenkla, göra det enklare att administrera proven och hantera dem. Det ska leda till mindre arbetstid för bedömning, eftersom det då ska automaträttas till viss del, fast våra delar automaträttas inte ändå. Men visst då. Och att det blir en automatisk inrapportering av resultat, att det liksom bara går direkt utan att man behöver skicka det på något sätt. Och att det ska öka tillgängligheten, att elever som då har svårt att liksom se, till exempel, att de ska kunna göra att man ska kunna få provet med lättare att se och så. Och det är
superbra.
Och det är ju ett bra syfte, såklart, men just när man då, när det blir en administrativ, liksom, jag förstår inte hur man ska lösa det på annat sätt än att anställa någon som gör de här nya grupperna, eller som behövs göras, i alla fall på en sån stor skola som vi är. Så vi har ju både grundskola och gymnasium, eftersom vi har IMA, alltså en sån här förberedande gymnasieskola och så vidare. Och det gör ju att det blir liksom ett administrativt monster, eftersom vi inte kan använda de system vi har. Och sen just den här grejen i att vi måste administrera all utbildning av personalen varje år, eftersom det inte är ett system som vi kan. Och det är ju där någonstans man undrar hur det är tänkt. För att det är ju dessutom så, och det här är ju den andra paradoxen i det här, att dels att det är den andra paradoxen är ju att eleverna blir ju vilsna i nya digitala miljöer, precis som alla andra människor. Du vet ju när du själv får en ny, alltså när du ska skriva i Pages istället, när du är van vid att skriva i Word till exempel, och du ska hitta fet stil, eller du ska hitta, så blir du lite irriterad och behöver fokusera på fel saker. För att du hittar inte den där kursiveringen, eller du hittar inte den där, var är det nu man infogar bild och hur gör man? För det är två olika system och det ligger på olika ställen. Det gör att elever presterar sämre, visar den lilla forskning som finns på det här området med digitala prov. Men den forskning som finns säger ju att det är viktigt att man är duktig, alltså att eleverna skriver prov i välkända miljöer, om de ska prestera på sitt bästa. Men då väljer vi ändå att göra det, att eleverna ska skriva prov i en helt ny miljö, samtidigt som Henriksson heter han. Ja, han som gör den utredningen, han har ju föreslagit nu då, och som regeringen kommer gå fram med, det är ju att betygen på nationella proven ska vara i överhängande del det som avgör elevens slutgiltiga betyg. Och det blir ju jättetaskigt mot eleverna. Hänger du med mig på det?
Vad menar man med det? Alltså, vad är liksom den konkreta innebörden av överhängande del?
Att det är det som ska avgöra deras betyg, antar jag. Jag vet inte.
Är det på individuell nivå? Är det på gruppnivå? Är det liksom, om man blir ännu mer, så är det 40-10% mer på en årskurs på 100 elever ifrån, alltså, nationella provet i betyget?
Ja,
det är liksom sådana diskussioner man har, för det ser man ju idag, men det finns inga riktiga konsekvenser för det. Men man säger att det borde inte vara så. Och det är rimligt egentligen. Alltså på gruppnivå. På individuell nivå kan man ju aldrig säga det, för det är ju inte så liksom, det är inte så liksom mänsklig prestation fungerar. Jag tror allt är på det bästa, eller hur? Men på gruppnivå så kan du ganska snabbt vara så här, hur kan det komma sig att det är så många här borta som inte har liksom samma nationella provresultat och betygsresultat. Om man nu tycker att nationella proven är så bra att de speglar hela kunskapsläget. Det var man ganska tydlig med för bara 10-15 år sedan att det absolut inte var. Alltså från startet håll. Men har man ändå gjort det förändringen så...
Men man tänker ju att det ska vara en förändring. Inte i att proven ska förändras så mycket som att betydelsen av provet ska förändras. Men problemet blir ju om det är så att eleverna presterar liksom tydligt sämre om de skriver samma prov i en plattform än om de skriver den i en annan plattform. För det som händer till exempel när de skriver engelska i den nya plattformen, så ska de själva ansvara för hörförståelsedelen. Alltså de får 10 hörförståelsefrågor. Och istället för att läraren bestämmer, nu lyssnar alla på den här delen. Och så avgör man så att man hinner hela provet på utsatt tid. Så ska man istället låta eleven själv lyssna. Och försöka hinna med hela provet. Och det finns ju risk att man fastnar på första och sen inte gör de andra. Det är en ganska stor eftersom man inte tränar. Alltså man, det är mycket, många sådana frågor då som blir...
Ja, men den utmaningen är en klassisk utmaning. Alltså, så, så är liksom varenda matematiklärare sedan stenåldern brottats med elever inte hinner igenom hela provet. Är det med? Så ja. Någonstans tänker jag så här, jag hör vad du säger. Men det är inte en helt ny utmaning.
Nej,
vi kan ha den diskussionen tillsammans. Vi kan liksom gå in och ihop. Nu lyssnar ni, för nu är det 2 här som pratar om samma grej. Jag sitter och håller käften.
Men jag tycker...
Nej, men jag raljerar. Men jag förstår grejen. Men samtidigt säger jag så här, den grejen är inte så jävla stor heller. Och någonstans säger jag så här, jag förstår att det finns elever som presterar sämre. För man hittar inte till alla verktyg som finns. Men någonstans är det lite grann som du vet, när man... Typ ska ta körkort och du kör upp och så plötsligt får du en Mercedes för att du har övningskört på en Volvo. Det ska inte vara några problem. Och är det så att du har problem, då har du antingen för svag digital kompetens eller så här har du liksom verktyget helt odugligt. Men jag kan inte tänka mig att det är så här, här har bytt ett verktyg som är skitsvårt att hitta till det här och det här egentligen. Alltså jag köper att av 100 elever så kommer det finnas någon som inte hittar. Och det är dåligt som fan. Men någonstans borde det vara så här, hjälp dem i så fall.
Ja.
Alltså oavsett vilken plattform som finns, sådana grejer får man hjälpa till med. Det är inte fusk. Typ. Är det
nej,
med?
Men jag förstår vad du menar. Jag bara säger att den forskning jag läst på området visar det. Att de presterar jättemycket sämre. Och det...
Ja, men det är för att 5% inte hittar rätt störning som man inte får använda. Man hittar inte de här grejerna som man vet vad man brukar ha det.
Nej.
Alltså ja. Det är liksom det som är felet de gör. Och jag ser inte att det inte finns, men jag ser också att det borde inte finnas där.
Nej, men jag tänker också att elever som har lite uppmärksamhetssvårigheter, de kanske helt plötsligt tappar sitt fokus och fokuserar på fel saker. Jag tänker att det är snarare så det som händer. Att när man liksom, om det stör mig lite att det smäller i en dörr, så kan jag hitta tillbaka till minst koncentration. Men har du lite problem med koncentration eller med liksom att fastna i grejer och så finns det risk att du fastnar i fel saker och att det gör att du faktiskt presterar väldigt mycket sämre, och ju yngre du är desto sämre är du ju på att sortera i sånt där, att skita i det och att titta på det du ska titta på och så vidare. Så att jag vet...
Jo visst, jag köper det du säger, men jag tänker också att det jag vet inte hur jag ska uttrycka, men liksom jag tror personer som har behov på den nivån kommer alltid behöva speciella anpassningar oavsett vilken plattform och oavsett vilken miljö det än är. Och jag är glad att vi fortfarande har den förståelsen att man får genomföra prov på olika sätt för att det ska matcha olika personer, för att det ska vara rättvist mätbart så. Om man ska vara på det sättet. Och jag köper att det är klart att det är bättre om man får göra samma plattform som vanligt. 100% jag köper det. Men jag tänker också att... Någonting ska vi det med om det är så att det är så jäkla svårt att man inte hittar själv. Alltså för de flesta liksom. De som har särskilda behov för att ha samma rutiner, samma liksom att jobba. Jag köper det rakt av. Att där kan det vara katastrofalt. Men då tänker jag att man behöver ändå göra specialanpassningar där ändå. För att liksom skapa en bra provmiljö som är 100% anpassad för den personen. Det var inte de analoga proven så jävla mycket bättre på.
Nej, jag vet inte. Jag tänker att det återstår att se. Jag tycker bara att det är lite obehagligt hela den här grejen med, jag tycker att vi behöver liksom någonstans bara diskutera det, och jag tycker att det ska bli jättespännande att se. 28 november rullar de första digitala proven ut. Det är inte vi som skriver då, min skola skriver den i vår, 9 april skriver vi, så att vi har ju lång tid på oss att våndas över detta. Men 28 november vet vi första omgången hur det gick, i alla fall på gymnasienivå. Jag vet inte hur det ser ut på grundskolan faktiskt. Det kanske du vet.
Jag vet så mycket mer som att jag vet att det är år 26 som man börjar digitalisera i år. Vi har ju våra muntliga på hösten och de skriftliga på våren. Och jag kan inte tänka mig att det är muntliga proven det handlar om. Jag vill inte läsa något om det som inte undervisar år 26 år, så jag liksom...
Nej, och du blir inte inblandad i det.
Som medbedömare. Nej, men jag blir det i termer av att liksom vara medbedömare åt mina liksom så. Mm. Och de kollegorna har som undervisar den åldersgruppen eller den utsträckningen de behöver det. Men annars så har inte det varit min högsta prioritet. Men min känsla är att inte har liksom satt mig in i alla provmoduler och alla liksom övningsexempel och så. Är att någonstans det kommer ta tid innan det är bra. Och nästan oavsett vad vi hade gjort så hade det tagit tid innan det var bra. Det hade förmodligen kunnat gå betydligt bättre. Och efteråt kan man vara så här, det här hade vi kunnat göra på halva tiden. Men jag är ändå glad att det finns en rörelse åt den riktningen. För jag tror att de är fyra grejerna du läser upp som har syftet. Det är inga dåliga mål att försöka göra bättre. Att minska administrationen, förbättra lärare, vad det var för saker de var där. Men jag är inte säker på att man kommer hitta rätt första gången och...
Nej.
Jag tror att vi kan komma överens om redan nu att målet var inte att hitta 100% rätt första gången, utan det första målet att testa. Och så får vi tänka att om det här är bra 2034, då ska vi vara snälla och säga att bra.
Men jag tänker fortfarande att jag vill fortfarande veta vem som kom på idén att de skulle skapa en helt ny plattform som vi bara kan använda vid de nationella proven fortfarande. För att det är...
Det är spännande om det finns pengar inblandat i det.
Ja, men och sen är det ju så här att det är inte den smartaste lösningen. Och min förhoppning är faktiskt att 28 november så dör den här lösningen och återuppstår i en helt annan, mycket vettigare, rimligare form. För jag är också för digitala nationella prov alla dagar i veckan. Gärna med automaträttning av kryssfrågor och så vidare och så vidare.
Mm.
Men den här Excel-filslösningen som vi pratar om, det här lilla monstret som är skapat. Det går inte att vara för det om man sitter och tittar på det, för man blir bara... Jag förstår inte hur någon... Alltså hur det ska gå. Jag förstår det inte. Och då, så är det bara. Men det vet vi den 28... Jag vill verkligen att jag har fel. Så 28 november kanske jag har helt fel. Och det gick jättesmidigt. Då kommer jag faktiskt vara jätteglad. För då kommer det ju göra mitt liv jättemycket enklare till våra.
Det är en sorts helgardering som bara gör på det tråkigare. Jag tror att vi inte finns chans att det kommer att se mig mycket bättre. Men jag hoppas.
Jag hoppas, men det är ju mer bara för att ingen... men eller så här. Ja, vi återkommer den 28 november när det har kraschat.
Ja, precis. Det var i juni som president Biden hade sin första presidentvalsdebatt. Sen var det 17 dagar innan han hoppade av. Var det så? Jag ser framför mig den 17 dagar efter första nationella proven. När folk inser bara, är det så här jävla dåligt? Och då får vi se liksom vad som händer när världen så här var skälmar. Det kommer vara George Clooney som skriver insändare, vi lärare. Det här är inte så bra som det borde vara. Och sen så kommer det vara slutet.
Ja. Det kanske är precis det som händer. Ja, vi får se. Vi återkommer om det. Men du, Jakob, vad ville du prata om denna veckan? Ja, men jag tänker att vi ska klippa lite i början där.
Vad har jag hittat? Jo, men jag var inne och läste en grej som först kändes som en helt vanlig sådär, det här har man sett 1000 gånger. Men sen så fastnade vi det ett par dagar och så såg jag liksom svaret och lite fortsättningen och liksom kom in på det. Och sen så grävde jag ner mig lite grann i egentligen grundläggande filosofiska frågor. Vad gör vi? Vad håller vi oss på med? Så. Det är den korta versionen. Den lite längre versionen är att i 7 oktober, så för ett tag sedan, publicerades en debattartikel på det Vi lärare, som är fackets tidning.
Mm.
Med rubriken Lärarens förtvivlade brev till skolminister Lotta Edholm. Så finns det arkivbilder om liksom en lärare som är på väg att gå upp och sen högar med papper. Typ. Det är liksom det den igenom.
Mm, mm.
Och så är det en person som har skrivit ett brev. Och jag tänker läsa lite grann av det så får du liksom höra själva känslan vad det är då.
Mm.
Kära Lotta Edholm, i dagens skola ligger nästan allt fokus på elevernas behov och prestationer. Men vad händer med framtiden om det som ska leda våra elever, lärarna, nu pressas till brytningsgränsen? Det är hög tid för ett paradigmskifte som sätter lärarnas välmående i centrum. Varför ser vi inte handling från ditt och regeringsunderlagets håll för att åtgärda den här akuta situationen? Under rubriken Lärare är inte bara pedagoger. Lärare är inte bara pedagoger, de är mentorer och administratörer som navigerar stora klasser och ständigt ökande krav från föräldrar. I en allt mer byråkratisk miljö skärs värdefull tid från undervisningen av administration. Samtidigt urholkas respekten för läraryrket, vilket gör deras jobb ännu svårare. Ingen annan yrkesgrupp skulle acceptera dessa villkor, men lärare förväntas prestera dag efter dag. Du förstår, när lärarna mår dåligt så drabbas eleverna. Och så kommer liksom en genomgång av en text som är typ, det var kanske första halvan av texten, och sen så fortsätter andra halvan på typ samma nivå. Och det är ganska allmänt, jag vet inte recensera den här kollegan, för att det är en subjektiv beskrivning, men ganska allmänt hållet där. Lärarna mår dåligt, måste fokusera mer på eleverna, på lärarna, och liksom en bra skola som sätter på elever och lärare, de kommer liksom de kommer att bete sig bättre. Jag får ta om det, för jag får inte vara att sitta. Alltså att skolor som prioriterar lärare, de kommer få bättre undervisning. Det är liksom det som är budskapet. Och så är det signerat Mats Persson, lärare och pappa. Viktig information. Det publicerades den 7 oktober. Och det tycker jag är fint. Alltså ett fackförbund som ger liksom lärare röst på det sättet. Och sen en vecka senare så svarar skolministern. Det var det som gjorde mig lite så här avfint.
Vänta lite Jakob, ja, det fortsätter att spela in. Vad skönt. Det ringde här bara. Det var därför. Börjar jag om där.
Nej, och det som vi fastnade lite för där, dels läste jag den här artikeln när jag bara blev där förbi. Och sen så såg jag en vecka senare att skolministern svarade i samma tidning. Och det tyckte jag var fint då. Liksom om du adresserar den här avsnitt direkt så. Och så här är liksom min svar på det då. Och då säger hon så här. Svensk skola står inför en rad utmaningar. Inte minst att allt för få elever idag får grunderna. Att lära sig läsa, skriva och räkna på plats tidigt. Låt mig vara tydlig med att det enskilt viktigaste vi kan göra för att vända utvecklingen. Är att se till att ni lärare har bästa möjliga förutsättningar att utföra ert arbete. Politiker svar. Jajamän, vi håller med. Alla håller med hela tiden, men det blir aldrig något gjort. Svårt att få den matematiken riktigt att gå upp, men det är härligt att höra att ledning som liksom håller med oss. Ja. Är med? Så. Men jag tycker det är som är intressant, för att om jag ska vara lite kritisk i det här som originalbrevet, så är det så här, känslan stämmer, men vad är det egentligen som behöver bli bättre? Det finns inget riktigt tydligt, så här, vad är grejen då? Och här kommer det intressanta, för att hon är ju mycket mer konkret, för hon är politiker. Så Björn skriver så här, jag håller helt med Mats Persson, det är hög tid för paradigmskifte som sätter lärarnas arbetsmiljö och förutsättningar i centrum. Bara ordet arbetsmiljö, då behöver man koppla in liksom lite mer konkret vad det handlar om. Men vet, arbetsmiljö är typ så här, man har rätt att ta pauser, eller man ska kunna gå på toaletten utan att man känner sig stressad, eller liksom man ska inte jobba undan genom sin lunch för att det var ingen annan som är här och rastvaktar, eller liksom, jag hinner inte ta det här mötet med kollegorna om jag inte tar det här och där, eller om jag stannar kvar efter arbetstid. Där pratar vi arbetsmiljö, alltså det är så här, jättefackliga frågor. Men hon är inte hennes lösning att alla borde gå med i facket. Utan det är skrivet så här. Dagens situation, det är ni som jobbar i klassrummet över tid, har fått allt sämre förutsättningar. Det är helt oacceptabel. Låt mig då ta några exempel på den utvecklingen vi måste vända. Och här kommer det intressant, för då bör hon liksom servera för den här läraren vad det är som är fel med skolan. Nummer ett. Lärarnas tid att planera och följa upp undervisningen, som är helt central för att kunna bedriva en god undervisning, har blivit allt mer begränsade. Nummer två. Samtidigt som den externa kontrollen och administrationen har ökat lavinartat. Flera rapporter har även visat att lärare förväntas utföra allt fler arbetsuppgifter utöver själva undervisningen. Exempelvis utföra rastvakt, mentor eller hjälpa till i matsalen. Han skriver att han är mentor, att han får göra en grej. Men han ser inte att det är nödvändigtvis en dålig grej. Så mycket som att han hinner inte med det när han också ska vara administratör. Men här har hon bestämt sig för mentor. Det är liksom en grej vi sätter bort. Nummer tre. Det säger sig självt att detta kraftigt påverkar lärarnas möjligheter att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Och att det skapar en orimlig arbetsbelastning och arbetsmiljö. Systemet med extra anpassningar bidrar vidare till både ökad dokumentation och att många lärare ställs inför långa kravlistor som är omöjliga att leva upp till. Och därför borde man kunna skita lite i dem då. Eller vad är för... Jag ser också den utvecklingen. Den är allt för ofta ställs inför helt orimliga krav från föräldrar som börjar bete sig som själva som kunder i skolans värld, och att hot och våld i skolan har blivit en allt för stor vanlig företeelse för många av er. Jag vill försäkra dem att jag tar allt detta på största allvar och sen kommer lite mer om vad de vill göra. Det som fascinerar hos mig i det här är att det är en jätteintressant diskussion mellan den som bestämmer allra mest om skolan och en som påverkas kanske allra mest av de besluten som fattas om hur det begränsar oss till vuxna. Liksom.
Mm.
Jag tycker det är intressant att liksom, utan att det är en debatt så blir det ändå hennes definition av alltså, vad är det som läraryrket behöver. Som är liksom det som är centralt för att han missar att ta med det eller för att han inte riktigt kan ringa in det för att frustrationen är så stor. Den känslan kommer jag ha ibland. Men jag har verkligen gått och funderat på det sen jag såg båda de här artiklarna och varit så här, vad är det egentligen som jag behöver? För jag kan känna igen mig i det han beskriver. Alltså, hallå, det funkar inte. Hade ni brytt er om liksom, hade ni behandlat lärarna som att de var guld så hade ni fått en skola av guld, förstår du? Och nu förväntar man sig att lärarna ska leverera guld men man betalar för liksom, inte allt.
En papperskopp.
Och där någonstans kan vi tänka att så här, det kan jag känna igen mig i den beskrivningen.
Mm.
Jag tycker att det hon skriver låter bra, generellt sett. Men samtidigt så vet jag också att man behöver politiker filtrera lite grann. Alltså, vad betyder det här egentligen? Och den, det förmågan har inte jag på det sättet som du har. De har också lagt till, tycker jag, i den artikeln som hon har skrivit. Så har facket lagt till en lista. Kraven som stjäl tid och pressar lärarna. Och så är det collage, den där springer från en fallande dominovärld av så här permar med papper i.
Mm.
Och sen har de fackliga personer som har gjort en lista. Liksom, här är ett argument för att vi borde ha liksom fackets bild av vad det är som lärare behöver.
Mm.
Och en del är tydligt, en del är ganska såhär, ja, men vad ska vi göra? Men i alla fall, jag tycker det är intressant bara, vem är det som definierar vad vi egentligen behöver? Och det att jag tycker att det borde vara fler lärare som borde välja det själv. Och att det kanske inte är svaret allihopa samtidigt. Men också, vad är målsättningen?
Mm.
Jag fick väldigt mycket vibe när jag läser utbildningsministerns, liksom, eller skolministerns idé, vad hon har för titel, att liksom, om vi kunde rensa bort det i ditt schema, så du inte har så mycket annan skit, så kan du ta liksom 30 elever till och svenska med. Det är ju bra skäl, för då får du göra mer av det du egentligen har gjort för. Och så blir det bra, så behöver du inte göra så mycket annat. Utan då kan du fokusera på liksom dina grejer. Det är härligt, det är bra. Och man bara, jag vet inte, paus, om jag går till mig själv. Konkret för jag kommer fram till den. Så får vi komma in vid den här konkreta listan sen. Men konkret för jag kommer fram till vad jag behöver för att göra mitt jobb bättre. Jag behöver mer tid som inte någon annan planerar. Vad jag ska göra. Så jag kan få hjälp av kollegor. Jag kan få liksom spontant följa upp saker. Eller liksom förbereda grejer som är precis runt hörnet.
Mm.
Som inte är samma vecka för en vecka. Jag behöver mer tid med mina kollegor.
Mm.
Det spelar ingen roll hur mycket planering jag har. Om jag inte liksom har en enda minut med min närmaste mentorskollega på plats på jobbet.
Mm.
Så kommer det inte spela någon roll. Det är inte det som är liksom, det finns ingen lösning. Det måste också synkas med de som jag förväntar synka med.
Mm.
Är det de som jag liksom delar mentorskap för? Ja, lite grann. De som jag delar ämnesundervisning med? Ja, med lite grann. Jag behöver ha liksom båda doserna. De måste räkna på det. Så att det finns varje vecka. Jag vill ha mer tid med samma elever som jag har. Jag är jätteglad att nästan all min undervisningstid ligger på de 60 eleverna som jag är mentor för i år. Det är kvalitet för mig. Mycket mer än liksom minuter och timmar mycket undervisning jag har och inte liksom så. Och då gör det inte det mer någonting att jag får ändra sidouppgifter också så länge jag har möjlighet att kontrollera dem.
Mm.
Så inga möjlighet, det skulle jag returnera när det blir för mycket. Och dels är ta hjälp av en kurator när jag behöver en kurator, typ.
Ja.
Och det är också att jag också vill ha, måste känna att det hela tiden växer i mitt i professionella kunnande. Det är de fyra grejerna som jag landat i. Där är det som jag behöver. Och jag tänker, jag har lagt på lite mer, men jag vill ändå släppa det där. Och så får det vara inflygningen. Så får du komma in i Karin och säga, vad tänker du, vad är det du behöver för att göra ditt jobb bra liksom?
Nej, men precis, alltså, jag tycker det där är ju en fråga som jag är inte precis, ja, vad behöver jag? Jo, men jag behöver mina kollegor. Det behöver jag ju. Såklart. Jag tycker också att jag har för lite undervisningstid med mina grupper. Eller så här, alltså just i mitt ämne då, som är mitt stora ämne, svenska, så hade jag 100 timmar på en 100-poängskurs. Idag är det 85 timmar på en 85, och det gör att jag kan ha en kurs mer. Är du med?
Så det är mer tid med samma elever?
Ja, mer tid. Ja, det är precis det
elever, utan du vill ha.
Men jag hade ju det en gång. Alltså, innan nedskärningarna så hade jag 100 timmar med de eleverna som nu får 85 timmar. Men nu har jag då en kurs mer istället då. Och det var ju någon slags matematik som man gjorde i effektiviseringens liksom tidevarv. Och det gör ju att eleverna får mindre tid att lära sig samma saker, helt enkelt. Och det stressar mig, för att det gör ju att jag måste ta bort saker. Jag kan liksom inte vila i grejer som ibland tar tid. Jag kan liksom, jag får hoppa över saker som gör att jag tappar fler elever, helt enkelt. Och det stressar ju.
Det är någonting som skrapar just nu. Är det din mikrofon?
Ja, jag pillar den på den. Ja, nej, men det tänker jag, det stressar mig att jag inte hinner det jag skulle vilja hinna. Så det är en sån sak. Sen är det ju den här idén om, vi har på våran skola ganska mycket ämnestid. Nu jobbar ju jag på gymnasiet och du är ju på mellanstadiet, och det är ju lite skillnad i hur vi jobbar. Men just det här just den här effektiviseringen som det faktiskt innebär, att jag blir en bättre lärare ihop med mina 15 svensklärarkollegor, i och med det att vi kan liksom, om jag läser en roman ihop med min kollega i en annan klass, så kan vi dela ut erfarenheter och plocka in och ut olika infallsvinklar, hitta artiklar som knyter an till romanen och bygga ett undervisningsmaterial som blir mycket större, som vi båda kan använda på ett helt annat sätt och utvärdera och bygga och göra fler iterationer så att undervisningen faktiskt blir bättre. Och då har vi på våran skola jättemycket tid ihop jämfört med många andra skolor. Och ändå tycker jag vi allihop att vi har för lite tid tillsammans i ämnet och för mycket tid i annat. Där vi sitter och, alltså just den här systematiska kvalitetsarbeteshjulet behöver jag mindre av. Det behöver jag inte alls.
Det skrapar fortfarande jättemycket. Är du säker att det inte kommer med på inspelningen?
Ja, om du
har... Ja, men det är så bra. Börs inte det, för jag skiter i vilket. Bara inte
med. Nej, men så. Systematiska kvalitetsarbetet när vi sitter och... Alltså det här medarbetarenkäten som vi håller på med, som tar väldigt mycket tid. Det stressar mig mer än vad det ger mig, om man säger. Så den typen av saker skulle jag, sen tycker jag ju att jag vinner ju på, men det här är jag personligen, ska jag säga, jag vinner på, tycker jag, jag blir mindre stressad av att på söndag kväll svara en elev på VIM, på V-klass, alltså så vi kallar det VIM, men förlåt, jag tar om det. Jag svarar en elev på vår skolplattform när de hör av sig på kvällen, på söndag kväll. För det gör att den eleven blir mindre stressad, men det gör också att jag vet att eleven kan, alltså det ger mig mindre jobb under veckan sen. Så för mig så är den delen, den stressar mig inte, utan den hjälper mig faktiskt. Och att hänga i korridoren och äta lite lunch med eleverna, eller prata med dem, eller alltså rent privat, det är för mig relationsbyggande, och det hjälper mig i mitt liksom att vara sträng sen på lektionen, eller att jag kommer undan med så mycket mer grejer om jag ger det. Men det är ju precis som du säger, att det bygger, för att jag ska kunna göra det så måste jag ju ha mer fritid. Alltså mer tid där jag bestämmer vad jag ska göra, trots allt.
Så som vår verksamhet upplevt är det på det sättet. Men jag pratade med en parallellvärld, en bekant som jobbar inom vården. Inom vårdcentralet, liksom, verksamhet då. Som pratar om att liksom, när man möter nya personer, nästan allting som man får är 40 minuters möten. Man kommer in och kommer ut, det är nya personer, man vet inte så mycket bakgrund. Att det är ganska svårt att göra ett bra professionellt möte på de förutsättningarna.
Ja.
För man har så lite tid att lära känna personer bakom. Man har så lite tid att hitta en anknytning. Han kunde prata om att säga typ, jaha, men om jag ser att en person kommer in med kläder, det är så Volvo på. Då börjar jag prata lite om hur jag jobbar på Volvo. Bara för att liksom, vet, far man än har varje litet liksom grästrå som finns. För att hitta en relation som man kan börja prata, som man kan få personen att liksom känna sig bekvämare och öppna upp mer och berätta mer om liksom, du vet, hur det är hemma eller saker som man behöver veta för att kunna göra ett bra liksom, vad det nu är för någonting man gör när man är vårdcentralsläkare, förstår du? Men det är så himla problematiskt att man har liksom ingen mänsklig kontakt i vad som är ett väldigt mänskligt liksom, möte då. Någon som ber om hjälp, någon som behöver liksom så, och som inte får det för att liksom men ibland säger man inte alltid hur det är eller så. Ibland behöver man liksom få veta bakgrunden efter ett tag. Så. Då behöver vi prata om liksom hur det var förr. Du vet, det var så husläkare och samma person som var runt överallt och liksom hade den där långa relationen. Vet du, den har jag gått igenom mitt liv och alla i min familj går hit och så.
Ja.
100% inte alltid en jättebra grej, men den läkaren hade en helt annan förutsättning att liksom ta hand om sina patienter. För man visste ju att han hade koll på sitt område, man hade koll på sina liksom så. Så funkar det i vissa länder fortfarande. Jag pratade med en vän som är läkare i São Paulo. Som liksom jobbade visserligen i en för detta typ så här förort till en favela som är pacificerad. Så liksom långt från de fattigaste områdena. Men ändå ett, så här, ett utsatt område. Mm. Som hade liksom ett par kvarter. Så här är mitt område. De är jag läkare för. Och jag vet vad som pågår i det här området. liksom så.
Ja.
Och då får man tänka så här att liksom, om vi har gått den vägen i vården i Sverige. Att vi så här... skitsamma effektivitet, ändra möten, chup, in och ut, liksom hur många personer får plats samtidigt. Och vi ska göra det så billigt som möjligt, för det ska vara så effektivt som möjligt, så att vi känner så mycket vinst som möjligt. Och att man i det har liksom avprofessionaliserat den mänskliga aspekten av att vara liksom första linjens läkare. Är det så att vi är på väg, skulle finna risk att man skulle kunna hamna där som lärare också? För att vi tar bort saker som att det här är inte läraryrkets grejer. Och så tänker man att det här, för vi... har ingen tydlig kravställan så vad vi tycker är läraryrket. Och det är inte som att liksom våra chefer har riktigt heller. Och det gör att det är väldigt svårt att be om hjälp. För vi kan inte heller ringa in till vad är det som är problemet. Vi har kanske inte samma problem allihopa. Och det är ganska svårt för våra chefer att vara bra chefer. För att antingen så har de sin egen agenda. Vi tar bort det här för då kan du ha en till lagkurs. Okej, tack så mycket. För det är realiteten av att liksom, man ska anställa folk med andra grejer. Att då får du göra jobba hårdare med det du ser i din huvuduppgift.
Ja, men eller hur? Och det där är ju eller jättelurigt. Liksom, så. Men jag tänker för
att... ja, jag fick mig att tänka mig att för på ett sätt skulle jag vilja att läraryrket var mer relationellt. Hela vägen igenom.
Ja.
Att det var mer sådär liksom... att det passade den mänskliga delen av elevernas erfarenhet.
Mm.
Mer än vår systematiska erfarenhet som tjänstemän. Liksom.
Ja, men jag tänker... Jag kom på ett annat exempel som jag verkligen saknar, som är på en helt annan del av världen. Och det är ju att när jag växte upp så hade vi familjen en personlig bankman. Vi hade en person som hade hand om mammas ekonomi och pappas ekonomi och min ekonomi och min systers ekonomi och allas ekonomi som vi kände. Ja. Och det var jättebra. Hon hette, alltså hon, eller vad hon hette spelar ju verkligen ingen roll, men hon hette någonting. Och vi ringde henne och jag ringde henne och vi sa liksom, nu ringer vi våran bankman. Och mamma och pappa skilde ju sig och bodde var och en för sig, men vi hade samma bankman. Och det var otroligt praktiskt, för jag behövde inte kunna någonting om ekonomi. Jag tycker det är det tråkigaste jag vet. Alltså det finns inget jag tycker är tråkigare än ekonomi. Men hon, då kunde hon ringa mig och säga, men nu Karin har du inte, alltså i vuxen ålder, jag köpte liksom barn, och, eller jag köpte inte barn, fan, jag pratar dumt. Jag hade barn och köpte hus och gjorde grejer. Mm. Och ändå ringde hon och så sa hon, nu Karin har du inte tänkt på det här. Det här måste du tänka på och det här vet jag. Och så hade vi en relation, vi i familjen, till henne.
Mm.
Och nu så byter jag, alltså jag får nya bankmän hela tiden. Jag har ingen aning vem som är min bankman och mamma har en annan och pappa har en tredje. Och naturligtvis så skiter jag väl i deras ekonomi idag. Men mina barn har ju en ytterligare en. Och det blir så jävla krångligt allting. Det blir ingen, alltså det enda som blir bättre för mig. Jag vet inte vad som blir bättre för mig faktiskt. För jag har ju olika beroende på vilka frågor jag vill. Och de känner mig inte. Och varje gång måste jag berätta hela min situation. Och varför det ser ut som det gör. Och hur, vad jag äger och vad jag har gjort på ena sidan. Det är otroligt dåligt för mig. På alla sätt. Jag kan inte komma på något sätt som gör att det är bra. Och det tänker jag ju. Är ju likadant med våra elever egentligen. Att det bygger ju på en relation. Att de ska vilja lära sig saker. Oavsett om liksom, att man hinner docka in i varandra och att man kan liksom läsa av den här gruppen, den fungerar så här, de här tycker väldigt mycket om att tävla, eller de här tycker väldigt, de här har de här svårigheterna, då måste jag fokusera på detta här, eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och, då, och det kanske jag inte upptäcker direkt i klassrummet, utan behöver ha tid att göra på något annat ställe, eller äta lunch med dem, eller vad man nu kan ha för andra arbetsuppgifter. Och
det förändras över tid, för att saker händer i livet.
Ja.
Och det är alla människor som kommer till skolan och bara, hallå!
Fan vad kul det är att lära sig om Ibsen. Det kommer ju inte att hända. Det kommer aldrig att hända. Nej. Om man tror det så är man ju dum i huvudet. Förlåt, men det sa jag högt nu.
Jag kan förstå att man känner sig lockad ändå av tanken om att så här, slippa göra sidogrejer och fokusera på det man tycker är kul. Men så här, jag tror man måste tänka att det finns hela tiden en baksida av det. Att få mer undervisningstid, att få liksom så. För att vill vi ha mer tid för de eleverna vi har, då måste vi också erkänna att det är ett komplext uppdrag som har många liksom, sidor.
Mm.
Och vill man förenkla det uppdraget, så jag gör bara lärare. Jag gör bara det här för Ibsen. Någon annan får ta resten. Det finns ju lärare som har den inställningen. Och då tänker jag att det är fint, men då kanske det också är så att man ska acceptera att liksom, du möter fler elever i veckan, för du behöver inte mer tid än så.
Ja, då behöver vi fundera på vad det är vi ska... alltså, jag tror ju absolut att vi behöver mer frihet i vårt yrke, att vi behöver de eleverna vi har, men att vi behöver mer frihet under ansvar och färre... Det finns ju vissa grejer som är mer... New Public Management-orienterat, att vi måste räkna antalet pinnar som sa vad, eller du vet, det här hopplösa kvalitetsarbetet som det ibland kan bli, liksom, när man räknar bara idioti för att man ska räkna idioti. Men det är ju en ganska... vad är det vi ska ta bort? Jag tror att det är viktigt. Vi kanske ska ge alla som lyssnar på den här podden en läxa att fundera på, vad är det du faktiskt vill ta bort och vad skulle det få för konsekvenser?
Vad behöver du hjälp med? Vad behöver du för att göra bra jobb? Liksom?
Mm.
Det var den frågan jag har gått och funderat på under veckan.
Mm.
Vi skickar en video ut i veckan, så kan man få ha den i våra diskussionsforum, vad man nu själv vill. Vill man höra av sig och feedbacka, får man gärna göra det med.
Mm.
Det var varit kul att höra.
Eller?
Vad behöver du för att göra bra jobb? Jag känner att jag ändå halvfärdigt svar, men jag vill tänka vidare. Vi kommer på riktigt bra.
Eller hur? Men du Jakob, det var roligt att se dig och prata så här organiserat, halvorganiserat är det i alla fall, denna veckan också.
Det är det. Ja. Det är det verkligen, det är en rutin vi börjar sätta.
Ja.
Vi börjar komma dit.
Eller hur?
Någon gång i veckan kommer en nytt avsnitt och det blir fint.
Toppen!
Du Karin, tack för det. Vi hörs nästa vecka. Ha det,
hej då!